Vid den röda vägens slut av Jimmy Söderlund, inläst av Helena Zetterman och producerad av Bokea. 1. Jag är syster skorsten. När jag var 13 år dog båda mina föräldrar i en trafikolycka och jag sattes under omvårdnaden av min faster som vid tidpunkten var min närmaste levande släkting. Jag hörde min mer avlägsna släkt och de övriga som närvarade vid begravningen konstatera att det var bäst så. På så vis ansåg de att jag slapp den ovissa omvårdnaden av barnhemmet som vid den tiden inte hade det bästa ryktet. Vad de inte visste var att min faster och hennes man inte önskade sig en dotter. Än mindre ville de axla ansvaret som kom med en deprimerad föräldralös sådan. Att min faster ens tackade ja när hon ställdes frågan om att adoptera mig berodde på det ansenliga arv mina föräldrar lämnat efter sig. Min fars testamente löd så att i händelsen av hans bortgång skulle samtliga av hans tillgångar tillfalla mig och i händelsen att jag ännu inte var myndig att acceptera arvet så skulle en stor summa gå till min faster under förutsättningen att hon såg efter mitt välbefinnande. Summan var menad som kompensation för mat, husrum och andra förnödenheter. Ifall hon inte adopterat mig hade dessa summor helt enkelt tillfallit mig och väntat in mig på banken till den dagen jag fyllde 20. Men det alternativet blev jag aldrig varse om. Alla diskussioner om arvet hölls bakom stängda dörrar mellan min faster och familjens advokat. Jag blev snabbt medveten om hur ovälkommen jag var i min fasters hus. Pengarna till trots, varken hon eller hennes man ville se mig där. De gav mig ett kallt kyffe till vindsvåning som rum och jag tilläts inte lämna det annat än för att gå till skolan. Mat såväl som kol för min ugn serverades genom en gammal mathiss. Och om jag så mycket som rörde mig i resten av huset när mina styrföräldrar var hemma så kunde jag vänta mig en rejäl utskällning från min faster. Det var minst sagt en omställning från mitt gamla liv och inte en minut passerade utan att jag lidelsefullt saknade mina föräldrars kärlek och mitt gamla hem. Många gånger förbannade jag vidderna som tog dem, såväl som det miserabla liv som ödet givit mig. Detta var jag och mina styvföräldrar dock smärtsamt ensam. För bara några månader efter jag börjat bo hos dem så hörde jag dem bråka en morgon. Jag smög ner för trappen på väg till skolan, tystare än stillheten själv, för att inte ådra min styvfars vrede. Då hörde jag min faster hysteriskt tala i köket. Jag klarar inte längre, Magnus. Jag klarar det bara inte. Det är något som är riktigt fel med den där ungen. 6 månader sedan vi tog hit henne och knappt ett ljud från henne. Har du sett hur hon tittar på mig? De där ögonen är som en död fisks. Dessutom luktar hon rök så förbannat. Det var ju det jag sa, svarade min styvfar. Men nej, din bror var förmögen och så mycket pengar kan man inte tacka nej till. Det här är ett 6-årigt projekt du satt oss med. Jag? Lägg inte det här på mig. Du var den som uppmuntrade mig när du såg checken. Du vet hur jag är med pengar. Deras diskussion förvrängdes som den alltid gjorde till en tävling i vem som kunde överrösta vem och jag förberedde min sorti. Men jag stannade i dörren då skriken plötsligt avtog och ersattes av viskningar. Inte tillräckligt tysta för mina öron dock, så jag hörde vartenda ord. Om det bara fanns ett sätt att bli av med flickan, hörde jag min faster säga, men ändå behålla pengarna. Jag kan höra med Körbergs pojkar, sa min styvfar. Är du inte klok? Konstaplarna kommer misstänka oss direkt. Nej, vi får hitta på något annat. Skicka henne till internatskola eller någonting. Det skulle kosta mer än arvet. Jag tänker då inte lägga ut ett barolin på den där. Men om vi skickar henne till klostret då? Det blev tyst i köket ett tag och jag minns hur jag höll andan borta vid ytterdörren. Livrädd för att göra mig hörd, men oförmögen att slita mig från denna diskussion om mitt framtida öde. Det kanske skulle kunna funka, sa min styvfar. Så vitt jag vet får nunnor inte ha några tillgångar. Men då ska du...